Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 31 av Game of Stocks. Förlåt om jag låter lite trött. Jag är nyanländ från Thailand. Så jag drog direkt från flygplatsen till jobbet. Och nu spelar jag in en podd här. Men jag ska försöka låta så pigg och entusiastisk som möjligt.
Och vem är du?
Ja, det är jag som är Danne, eller värdeinvesteraren.
Och jag som är Dogge, Investorkus då. Ja, kul att ha dig tillbaka, Danne.
Jag brukar vara ganska brun, men nu är jag brunare än vanligt.
Du menar att ditt naturliga pigment har fått lite påbättring?
Ja, precis. Påbättring. Men men det är bra. Det var riktigt gött. Jag förstår varför Pucky Trader heter som man gör. Och varför han
trader därifrån ja. Några gånger, några månader om året.
Ja, precis. Och Cavasto där också. Jag sprang inte på honom dock. Ja. Hade ju velat träffat mannen mitt i
liggen. Hade du verkligen sprungit på honom? Är verkligen sprungit på honom? Då?
Ja, jag kanske hade bullrushat honom.
Tvingat av honom HSI och se hur det går till.
Ja, faktiskt. Jag hade nog torterat honom lite.
Måste Cavastus dator vara den mest värdefulla datorn i hela världen?
Jag tror det. Eller typ Medallion eller vad de heter. Medallion fan.
Ja, Renaissance fan.
Ja, Renaissance fan. Det är den deras datorer. Eller Cavastus.
Ja, men deras datorer är ju bara värda för det är kvantdatorer. Ja, precis. Kvasten innehåller ju indexet.
Jo, men de har ju slagit ganska mycket också. Men jag tror Cavastu är ju bättre än Renaissance-van egentligen. Mm. Det är bara att han inte vill ha en outside money. Han vill bara förvalta sitt eget.
Det här jag tror de lärda tvistade.
Ja, faktiskt. Nej, det var synd. Jag hade velat träffa mannen myten legenden nere i Thailand. Men nej, jag såg inte till honom där. Jag vet inte vart han är i Thailand.
Nej, men han kanske håller lite hemligt så att HSI blir inte snott på stranden.
Precis, precis. Nej, men det var jättebra. Det var utvilad, tillbaka, taggad på att spela in podd. Och nu, kul att vara i samma rum och spela in en podd.
Ja, de senaste två avsnitten spelar vi in med långdistans.
Ja, faktiskt. Men det funkade rätt bra, hoppas jag.
Ja, det är det enda är att vi får inte kivas lika mycket när man ser en andras reaktion.
Nej,
det
precis.
Det blir inte lika kul att ge en sucker punch.
Nej, exakt. Nej, exakt. Men vi ser hur det liksom bara svider i ögonen på den andra.
Det svartnar.
Ja, exakt. Vi har ju en sponsor som vanligt med oss.
Som vanligt så har vi Börsdata med oss. Och som vi har alltid sagt den senaste gången Börsdata har varit med oss, det är din bästa vän när du gör investeringar baserat på fundamenta men även på TA. Det är verkligen vad vi skulle ta med till alla. Och jag har sett en del som frågar om hur man använder Börsdata. Och jag skulle ju rekommendera att gå in på YouTube och söka på Börsdata, för där har de instruktionsvideos där de visar hur man använder Börsdata.
Ja, det är bra.
Yes, men sen är ju Börsdata är ju bara ett verktyg. Det är ingenting som kommer göra per automatik att du tjänar mer pengar, utan det kommer vara Börsdata kombinerat med din kunskap som gör att du får ut så mycket Börsdata som möjligt. Så även om Börsdata är ett excellent verktyg för oss som investerar, visualisera och underlätta informationshämtning, så ska ni plugga på själv också. Så ni tror inte att det finns någon genväg här i livet?
Nej, bra att poängtera. Då kan man passa på att köra en disclaimer också.
Exakt.
Att gör alltid er egen analys och det här är inga rekommendationer. Utan läs alltid på och gör din egen analys. Men absolut, gå in på Börsdata. Fantastiskt verktyg som sagt. Det är gratis men du kommer vilja betala.
Yes, du vill verkligen ha först Pro. Och sen, eller är det premium sen pro? Eller du kommer väl bara börja öka hela tiden för att få allting med.
Ja, och vill du inte det så har du ju gratisversionen som ändå är riktigt bra. Så,
exakt.
Så att det är en win-win så att säga. Det finns ingen anledning att inte gå in på Börsdata i alla fall.
Så tack Börsdata för att sponsra vår podd.
Tack.
Yes, ska vi börja med nyheter som vi har. Ett av mina bolag som jag har gjort analys på förut slog ju till med riktigt bra nyhet i år. Eller idag.
Tänker du på Awardit?
Yes.
Vi får ju inte säga Awardit.
Men
vi har haft två, tror jag, arga lyssnare som säger de heter Awardit.
Ja, men
som är belöna det.
Men Niklas sa att det var okej.
De har ju I och T i stora bokstäver av en anledning. Det är ju är det ett Göteborgsbaserat bolag eller? För det är ju ett pappaskämt.
Nej, det kommer inte ihåg.
Award it, award IT. Okej, vänta. Ska vi vara rebeller och säga award IT eller?
Vi säger award it.
Award it.
Det makes more sense.
Det låter bättre också. Ja. Det är ju också, men de har ju gjort ett pappaskämt av det. Men det är award it, absolut. Men, förlåt, ja.
Vi tar in feedbacken direkt, hörni. Ja, vi tar väldigt vid oss och försöker göra om det.
Ja.
Nej, men att award IT har ju signat ett avtal med en av Sveriges största hotellkedjor. Och
Det framgick inte vilken, eller hur?
Nej, exakt. Med Sveriges största hotellkedjor antar jag att det är
Scandic
eller Radisson eller Clarion.
Ja, jag tänkte på Scandic direkt. Men ja, ja. Det, precis, det är
jag skulle säga någon av de tre. Så oavsett vilken det är så tror jag, det spelar det så mycket stor roll. Då Niklas, grundaren och avgående vd då, gick ut och sa ungefär det här skulle påverka. Och det är att det skulle öka omsättningen med 50% på årsbasis.
Och som du var inne på, det kanske inte spelar så roll exakt vilken kedja, men om man går och kollar på hans kommentarer, det spelar roll. Det är, han säger 5-10% på omsättningen. Och vad säger han om EBIT?
Ja, att det ska ju förväntas göra resultat, rörelseresultat. Ökningen ska öka med 15-20% av omsättningsökningen.
Exakt, så det är en högre marginalbusiness kanske än vad det brukar vara.
Exakt, så det verkar ju ramla ner väldigt mycket. Mm. på sista raden från det här avtalet. Och, men jag tycker det egentligen det viktigaste med det här. Mm. Jag tycker det visar vad som kan hända framåt i Award IT med ett sånt här kontrakt. Det är 5-10%.
Mm.
Absolut kundklubbar, jag vet inte, jag skulle inte säga att det är en metamarknad. Helst inte någonting som utförs professionellt så här.
Mm.
Och Award IT är nu verkligen försöker konsolidera den här marknaden.
Mm.
Så bara det här visar ju egentligen potentialen i framåt i Award IT, eller Award IT, sorry. Mm. Och vad som kan hända i omsättning och egentligen tillväxt framåt, tycker jag.
Ja, mina tankar som inte ägare, inte var ägare.
Oj, det här kommer, släpp med bomben.
Nej, jag köpte faktiskt in mig idag. För den här nyheten tycker jag är så pass bra att en enstaka affär kan öka omsättningen med 10% efter alla dessa förvärv. Betyder att det är en stor affär. Aktien går upp 3-4%. Jag tycker att den förtjänar gå upp mer och jag har redan tänkt på att köpa in mig inför Q4 för att det är deras starkaste kvartal. Mm. Så att jag såg det som ett bra läge att hoppa in faktiskt. Men det som du säger, det verkar vara en marknad som har väldigt många småspelare och Award IT eller Award IT konsoliderar ju marknaden, verkar det som, för att de köper ju väldigt många.
Mm.
Och nu är de ju en jättestor spelare. För de har ju i princip förvärvat bolag som är större än de själva.
Ja, Crossroad var ju större än de själva.
Mm.
Och de hade ju väl det mest kända lojalitetsprogrammet av alla Eurobonus i sig.
Mm.
Men jag tror det Eurobonus, med vilket legacy det har och hur storleken den har, det gör liksom kredibilitet till Award IT.
Mm.
Och det är det som jag tror faktiskt de ska lösa framåt. Men sen är det så här, alltså de tilläggs, ska man säga, förvärv de har gjort med Reward IT och lite andra sådana där med digitala liksom token på poängen och så vidare och så vidare, som jag ser framåt att de, jag tror 2-3 år så kommer deras lojalitetsprogram vara helt olika, och jag tror de har en mycket större masterplan med hur mycket saker man ska få in och integrera i deras plattformar än att det ska bara vara se poäng, köp, utan du kanske kan gå emellan dina olika butiker, du kanske kan handla från den ena till den andra, där du tjänar på SAS kanske du kan köpa, kan boka hotell hos de här då, och så vidare och så vidare.
Synergier.
Exakt, så jag tror det kommer vara mycket mer synergier via deras plattform än vad det kommer vara.
Ja, det kan ju vara att du får tillgång till en liksom lojalitetsportal med massa olika tjänster och varor.
Exakt.
För de poängen då.
Ja.
Nej, men det är ett intressant bolag och som sagt marknaden konsolideras och Award IT verkar ju vara den som konsoliderar marknaden. Känns det verkligen som. Q4 blir jätteintressant. Gör inte misstaget att gå in, vi ser börsdata bra, men man måste också tänka själv och kolla och läsa på. Och går man in och kollar börsdata så är P17, men på en marginal med 4% ungefär, på rörelsemarginalen med 4% ungefär. Men den har historiskt läget på 20-24% någonstans där. Och räknar man på det så ser det betydligt billigare ut. Och då har du inte ens intäktsökningen i årets Q4 med.
Nej.
Som bör vara ganska stor. Så att det är inte alls så dyrt som det ser ut.
Nej, exakt. Och Jag var lite orolig att den skulle nå min estimat på Q4 egentligen. Mm. För jag tyckte att Q3 var inte lika hög. Men Q3 brukar inte vara så hög för att det är sommarmånader.
Mm.
Och brukar inte använda så mycket poäng då. Men inför just jul och nyår, då brukar det vara riktigt stor användning. Mm. Så ja, de har haft organisk tillväxt på 28% plus den förvärvade tillväxten. Det kommer nog bli ett riktigt kanonkvartal, tror jag. Framåt här.
Men det är bra att du poängterar det också. Att det kan nog finnas en del folk som är skeptiska för att det är så mycket förvärv.
Mm.
Driven tillväxt. Så att faktiskt tänka på att den organiska ändå är 28% eller vad det är i Q3. Det är inte så att de bara förvärvar tillväxt. Att de inte kan växa utan det.
Nej, så är det verkligen.
Och sen ja, synergieffekter, ja, kostnadssynergier som driver ja, högre lönsamhet. Det är intressant.
Ja, det är verkligen intressant. Och jag... Q4 nu, alltså jag kommer att sitta som ett barn på julafton.
Verkligen titta på. Ja, jag tror också den kommer att bli bra faktiskt. Det är, och som sagt, en av anledningarna till varför jag valde att köpa in mig nu. Mm.
Fan, du är ju rapportspekar på mina 3-års-case.
Nej, jag tror att jag vill vara långsiktig här också. Vi får se.
Okej, du får se hur bra det blir.
Ja. På tal om långsiktig. Ja, nu har jag en aktie kvar i Tesla. Jag ville vara långsiktig i Tesla. Jag kan tyvärr inte förmå mig att vara det. Jag gillar produkten, jag gillar tekniken. De har mycket att bevisa fortfarande, absolut. Men jag var villig att äga ganska länge. Jag köpte in mig på ungefär $220. Nu står den idag, gick den ju upp. Vi spelar in förresten.
Den 13.
Ja, 13 januari. Och idag står kursen i makalösa $516 i princip. Medan vi spelar in. Och det är mer än en dubblering på 3 månader. Och det är, och nu tycker jag det börjar faktiskt nå någon sorts orimlig gräns. Jag hade ju hellre kortat den än att vara lång den idag. Sen skulle jag aldrig korta den. Men om jag var tvungen så hade jag valt det.
Hon var tvungen att välja riktning.
Mm, för att de värderas alltså i princip 15% lägre ungefär än Volkswagen som levererar ungefär 11 miljoner bilar per år.
Mm.
Tesla levererar 400 000 bilar. Och då fattar man ju att
värdeskillnaden de bilarna.
Det är precis som man skulle göra market cap per levererad bil eller något sånt där börsvärde genom levererad bil, så blir det helt galet. Och då förstår man ju att det prisar in tillväxt i Tesla och inte det i Volkswagen och kanske bättre marginaler. Men i slutändan är det så att Tesla värderas som ett techbolag. Volkswagen värderas som ett industribolag i princip. Och det är inte sant att Tesla är ett techbolag heller. Så sanningen är någonstans där mitt emellan. De kommer ha bättre marginaler än Volkswagen. Absolut. Det är jag övertygad om. Men de kommer heller inte ha techbolag marginaler. För att det är fortfarande mycket hårdvarukostnader.
Jo, exakt. Men för den problematiken som jag ser, om man säger högre marginaler, bara så här bollar egentligen, det är ju att de bygger ut sitt supercharger-nätverk.
Mm.
Det bygger de ju, och typ, de ger ju oftast bort laddning gratis på vissa sätt.
Ja, de har ett lojalitetsprogram. Så jag till exempel, jag har ju beställt den. När jag beställde den la jag till, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, förlåt. En kille på Twitter då delade sin referral-länk till mig. Så då fick både han och jag 150 mil gratis laddning till exempel.
Jo, exakt. Men, och det är det jag menar, att Volkswagen har ju inte någon capex-kostnader på att bygga upp ett supercharger-nätverk i hela världen.
Nej.
Medan Tesla har det.
Mm.
Och då ska man lägga det uppe på bilarna.
Mm.
Då blir det så här, okej, ska de ha bättre marginal än vad Volkswagen har per bil för att kompensera det här supercharger-utbyggandet?
Ja, du får ju framförallt tänka längre fram än de capex-kostnaderna också.
Jo, absolut. Men jag om man bollar till den idén och egentligen säger att inte bara att du har en kostnad för att tillverka bilen, så har du också en kostnad i ett stort nätverk att producera det.
Mm.
Sen kan ju det nätverket vara antagligen den största orsaken varför man köper en Tesla-bil.
Mm.
Men fortfarande, det är en högre kostnad. Så det är med marginalerna där. Det är det som jag, det är en intressant ekvation att få ihop.
Ja, och sen visst, sen har du en massa mjukvaruförsäljning som ökar marginalen också. Och
så,
men sen har du Tesla Solar Roof.
Mm.
Sen har du Powerwall. Det är också driver capex-kostnader men också intäkter.
Mm.
Jag tror faktiskt Solar Roof, det var mycket snack om att det var en dålig och en skum affär. För han köpte det från kusiner och bror och sådär.
Ja, Solar City?
Ja.
Ja, du sa Solar Roof. Jag bara, en ny produkt på den.
Solar City. Men ingår inte Solar Roof-produkten under Solar City?
Ja, antagligen. Det går väl ihop med båda.
I alla fall, de har ju sin energy-ben i alla fall. Mm. Och det som är bra med de här roofpanelerna är att de verkar faktiskt vara väldigt lönsamma att äga i en stat som Kalifornien till exempel.
Ja, absolut.
Och du betalar av sig bra för slutanvändaren. Och det gör ju att det kommer driva antagligen demand och Tesla tjänar säkert bra på det. Men jag menar, det är många rörliga delar i det här. Mm. Och ja, expansion av Kina-fabriken, de ska öppna en fabrik i Berlin. Det jag tror det kommer vara väldigt slagigt. Och jag tror att deras kvartal kan vara väldigt slagigt, det har vi sett tidigare. Ibland visar de en bra vinst, ibland bra kassaflöde, ibland är det helt liksom tvärtom för att de har lagt så mycket capex-investeringar. Så att, nej, jag tror att det... Det jag tycker är helt galet på de här nivåerna faktiskt. Så att jag har kvar en aktie som bevakning i princip. Men jag vill köpa tillbaka kanske på $250-$280. Sen kanske vi aldrig ser
dem. Och det är 50% ner eller?
Ja, typ. Okay. Vi kanske aldrig ser dem nivåerna igen. Men jag tycker det här är orimligt på något sätt.
Okay.
Så att ja, det är slut. Slutet för min resa i Tesla. Jag har svårt att hålla.
Ja.
Hodla.
Hodla den här hela vägen.
Ja.
För Tesla har väl inte sett positivt P-tal eller?
Nej, men de tre av de fyra sista kvartalen var kassaflöde positiva efter capex-investeringar, alltså free cash flow då.
Ja, exakt. Men
nej.
Och så tänker man typ GM och Volkswagen och Ford. De handlas väl på P-tal som under 5.
Ja, typ P5.
Exakt. Så det är väldigt intressant om man tänker om man handlar kassaflöden.
Ja. Och sen om man inte, precis, och sen börjar man tänka på att Volkswagen släpper sina elbilar. Mm. Sen kommer ju de ligger efter teknikmässigt.
Jo,
men de kommer ju fortfarande släppa någon sorts elbil.
Jag menar, de kommer ju fortfarande konkurrera på samma ämne.
Exakt. Så att nej. Man får vara lite realistisk också.
Oj, realistisk, du?
Ja, faktiskt.
Två saker om konstig mening.
Ja, eller en blind höna hittar det.
Ja, och då tänkte jag ta nästa nyhet som jag har egentligen... Jag tror alla har missat den här i hela Sverige. Och det är egentligen för att det var en nyhet som smögs ut på LinkedIn. Och jag hörde den på Motley Fools podd när de pratade om fintech. För det är de jag egentligen lyssnar på varje vecka. Jag är mest intresserade.
De har ju typ 370 000 olika poddar.
Motley Fool. Exakt. Men det är Motley Fool Industry tror jag.
Mm.
För då pratar de om... De pratar om finans en dag i veckan.
Okay.
Vilket är skitintressant att lyssna på. Mm. För de pratar consumer goods, utility, energi. Mm. Så de pratar ett nytt ämne varje dag i veckan.
De har bra nivå på sina poddar tycker jag. Alltså generellt. För de har ganska många poddar som sagt. Men de är rätt bra tycker jag.
Allihop. Jag tycker de är skitbra. Och det är kul. De säger direkt vad de tycker för insights. Hur mycket det kommer påverka.
Mm.
Men de pratar inte om siffrorna så här direkt. Men det är väldigt kul om man tänker sig. Okej, okay, det här kommer göra det här. Vilket kommer göra det där. Vilket kommer göra det där. Så att man får liksom. Okej, det verkar rimligt. Ja, men då är det en nyhet som jag behövde söka upp för att det här har inte kommit ut i Sverige. Jag såg inte det på Avanza, jag såg inte på Omniekonomi. Och det är egentligen att PayPal som har en del i Mercado Libre har egentligen djupgått sitt samarbete med dem och egentligen integrerat deras plattformar. Så alla som har ett Mercado Pago, vilket är ungefär motsvarigheten till PayPal fast i Latinamerika, ska kunna använda sina Mercado Pago-konton på PayPal-konton och vice versa.
Mm.
Vilket gör att PayPal öppnar du upp för deras lösning i hela Sydamerika. Vilket är, bara tänk i Brasilien, det är runt 200 miljoner invånare där.
Mm.
Och väldigt unga befolkningar, så det är väldigt hög acceptans.
Är det Centralamerika också?
Jag tror det också. När de pratar mest om Latinamerika, det är ju Centralamerika också. Oftast.
Typ Mexiko till exempel, om vi kallar Mexiko och USA. Skicka pengar däremellan, om vi kollar liksom hur många mexikanska immigranter det finns i USA.
Exakt. Och det de också har nu expanderat med det här, det är att PayPals tjänst Zoom kommer att kunna använda Mercado Pago wallets.
Mm-hmm.
Så en som har PayPal i USA ska kunna ta emot pengar av en som har Mercado Pago i Latinamerika när de skickar pengar.
Okay.
Så det här är ju egentligen en vinst för både Mercado Libre och PayPal. För nu öppnar upp både USA-marknaden för Mercado Libre och det öppnar upp Latinamerika för PayPal. Jag tycker det här var en klockren lösning. För att även om PayPal har inte sån stor sån stor penetration av den latinska marknaden, men Mercado Pago växer enormt mycket. Och ja, det är verkligen så här, det är tillväxttal över 50% per kvartal fram och tillbaka.
Mm.
Väldigt ny tjänst Mercado Pago, men ändå, Det här öppnar upp för extremt mycket.
Det är extremt smart. Dels är det en stor marknad och du kan ju få väldigt många kunder över natt. Och sen dessutom är det synergieffekter i och med att du äger också Mercado Libre genom PayPal. Att de äger en bit av det i alla fall. Och då får de en del av de intäkterna som genereras också i Mercado Pago eller vad den heter.
Ja, exakt. Och den här nyheten smögs ut den 30 december och den har inte kommit ut i någon annan svensk media, så att det är lite kul att komma ut med någonting som jag tyckte det var väldigt stort, men ingen har sagt någonting.
Ja, jag är svårt att bedöma liksom hur stort det är. Jag följer ju inte PayPal på samma sätt, men det låter ju väldigt bra om det kan öka marknadspenetrationen i Latinamerika, för det är en stor marknad som växer snabbt.
Ja, men jag tror det främst ökar egentligen antal transaktioner. För alltså de köpte ju Zoom bara enbart för att göra billiga transfereringar cross border, och egentligen för att folk skickar hem pengar. Folk åker till USA och försöker alltså göra ett bättre liv, så skickar man hem pengar till sina
det är ju precis. Man skickar extremt mycket pengar. Alltså över Mexiko och typ till exempel Afrika, USA och sådana mer fattigare länder. När man immigrerar så skickar man tillbaka mycket pengar.
Exakt, och ifall de redan har Mercado Pago, du behöver inte göra den här problematiken och gå över till PayPal, och då kan du redan skicka, vilket gör det grymt snyggt. Och jag tycker det här är ett grymt samarbete för båda, och jag tycker det visar lite kraften i att kunna samarbeta över fintech-gränser.
Ja, det låter smart.
Så.
Ja, men när vi ändå pratar fintech så tänkte jag snacka om Wirecard. Det här är faktiskt, jag gjorde lite research i Thailand och läste på, halvjobbade lite. Men jag tror...
Money never sleeps, guy.
Money never sleeps. Jag tror jag såg det på Twitter att någon bara nämnde förbifarten. Och jag började titta närmare på det. Och jag tycker bara det ser jättebra ut. Och för mig är det här ett alltså, superintressant case för 2020. Nu har jag inte gjort en fullständig analys av det för att verkligen säga att det är dunder. Men jag har ju lagt i rätt många timmar på att läsa de senaste kvartalsrapporterna några årsrapporter också. Och jag tycker det ser extremt bra ut. Nu är det så att de är ju ett fintechbolag. Och de är extremt breda. Lite som Adyen är egentligen den bästa jämförelsen, för de är både en acquirer, de är en issuer, payment service provider, men de är också en payment processor och har terminaler, så de har liksom nästan en one stop shop. Det är i princip en one stop shop som det är nästan bredare än Adyen.
Det känns ju som att de går ner i vissa vertikaler som Adyen inte går in i, för de är en PSP liksom.
Precis, de gör mer bara mjukvarubiten i princip. De
här men så var en renodlad PSP skillnad mot en som går in i fler vertikaler med liksom äger terminaldelen.
De är till issuers. Så att de issuer
kort.
Så de issuer kort och de är acquire, alltså så att du kan öppna en merchant account och ta emot pengar som merchant till exempel. Så de gör allting i ledet. Det som gör det intressant är också att, alltså det är främst värderingen i det här fallet, för att de här bolagen är ofta väldigt dyra, som ni som lyssnar på min Square-analys, de är dyra. Adyen är, om ni tycker Square är dyrt så är Adyen extremt dyrt. Och det här är billigt, men de har också 50% exponering mot Asien. Alltså 50% av intäkterna kommer från Asien här. Och det är egentligen utan att de har konsoliderat siffror för, alltså om du köper proforma med de förvärvade nyligen ett bolag som heter Allscore, som är Beijing-baserat, så en kinesisk fintech-firma. Nu är inte det superstort, men det kommer ändå bidra ganska mycket. Så att de växer väldigt mycket från Asien. Nackdelen med det här snabbt är egentligen, Adyen har många, eller de har några få kunder som ger extremt mycket intäkter, typ tänk Uber, Spotify. Wirecard,
de har gått på small merchant.
Small, medium, mycket. Alltså det är stor mängd. Jag tror de har 303 000.
Så de går på kvantitet.
De går på kvantitet, och det kräver mer personal för att hantera också. De har 5000 anställda. Adyen har många, alltså väldigt. Så att om du kollar revenue per anställd, Adyen tjänar mycket, mycket mer pengar. Men grejen är att du måste ju täcka hela marknaden ändå. Eller alltså det jag menar att det finns ju en stor marknad, och det är dumt att inte ta den delen av marknaden. Och Wirecard har beslutar sig för att ta den delen av marknaden. För att det kanske är en lågt hängande frukt. Det kanske är ingen annan som gör det. De kanske inte vill gå head-to-head mot Adyen. Sen är det inte så att det är inte som att Wirecard inte har stora kunder. De har KLM till exempel. Men det är då de har fått lite kritik, eller inte kritik, men de anses inte vara lika hög kvalitet som Adyen.
Mm.
För att de har till exempel kunder inom transport, flyg, vilket man nu ser ner på lite, att den branschen inte kommer växa, man flygångest, jag vet inte, miljögrejen, hela den biten. Att de...
Jo, fast då vill ju att flygbiljetterna ska gå upp i pris, och då gör ju att Adyen som, ja, eller Wirecard som antagligen tar en procent, tjänar mer på det.
Jo, men let's face it, det är ju liksom ESG och mer.
Men det är ju
bara...
billigt att flyga.
Ja, men jag menar, det är mer det, varför det ser dåligt ut är mer kanske att det är en osexig bransch. Men vad spelar det för roll? Så länge du tjänar dina pengar. Men sen kommer det då casino, har Wirecard mycket. Porrsajter har jag hört att de till exempel...
Har du hört? Egen research,
va? Ja, precis. Jag har faktiskt researchat det här mycket.
Det här är bra research på.
Ja, jag kollade verkligen så att betalningen funkade, och det funkade bra. Nej, men...
Det är porno-kontot.
Ja, precis. Så att betalningen gick fram. Nej, men det är helt enkelt saker som... man vet kommer fortsätta, alltså folk kommer fortsätta titta på porr, kommer fortsätta flyga, kommer fortsätta spela. Mm. Sen bara för att det inte är ESG, Greta Thunberg-stämpel på den investeringen, så betyder ju inte det att det är en sämre kvalitet av intäkter egentligen. Så jag tycker ändå att, jag tycker inte Wirecard ska straffas för det per se. Sen har de inte lika hög kvalitet bland kunderna som Adyen, men om vi då ska jämföra värdering, Adyen kanske värderas till P100-ish i de slängarna, jag kommer inte ihåg exakt. Men då värderas Wirecard P20 på 2020-estimaten, P28 på senaste 12 månaderna. Och det här är då ett bolag som växer med ungefär 40% per år. Och aktien har halverat i princip under ett år på grund av då att irregulär bokföring. Precis. Och så fort man hör bokföring brukar alla vara så direkt att det går inte att analysera.
Man vill lite back.
Ja, då går inte att analysera. Men det här är ett bolag som har funnits så länge. De har... redan gjort en audit med KPMG och en annan en juristfirma eller en advokatfirma som har gått igenom och inte hittat några konstigheter förutom en små konstigheter i deras asiatiska ben.
När man lägger till Beijing så brukar det bli problem.
Det här var, jag tror det här var i Singapore. Men det var någonting, och det var i princip 37 miljoner euro med konstiga fakturor eller något sånt där. Mm. Det är väldigt lite, men jag tänker på att de omsätter 2 miljarder euro. Så att det har varit lite konstiga irregulariteter, men det kan ju vara enstaka individer, det kan vara bara det kontoret, alltså Asien, en liten del av Singapore-kontoret.
Ja, men vad är det för typ av grejer? Alltså...
I princip, konstiga fakturer, det är förfalskade fakturer, fraudulent invoices i princip är det de säger.
Ja, men det händer ju alla bolag.
Ja, men då blir det ju då blir det ju då en på att säga, ett mörkt moln. Men det här är liksom moln jag kan se igenom på något sätt.
Men en som jobbar med bokföring, inte revisor. Tyst. Sluta le.
Nej. Ja, det börjar
men
bli
ändå
gammalt det skämtet.
Ja, tack.
Ja.
Andra kommer med den på DM. De ska plocka någon dag. Ja. Nej, men alltså, att få fakturor som är fraudulent, alltså som är försöker scamma dig, det får man dagligen om man jobbar med fakturor i ett så här stort bolag.
Men nu tror jag det handlar om, jag vet inte, att det är internt.
Att det är någon internt att skicka fakturan och godkänt den.
Ja, men att det ser ut som att de har förfalskat intäkter lite. Det är inte bra, men jag ville ta risken att jag litar på att Wirecard inte systematiskt har jobbat med förfalskning av fakturer eller intäkter på det sättet.
Nej, men om det är så små belopp så har de inte det.
Nej.
Alltså då har man gjort mycket större.
Och de har gjort interna audits externa audits har ju gått in och gjort där och inte hittat större grejer. Och nu i januari då 2020 kommer en riktigt stor audit i princip som har gjort, jag kommer inte ihåg exakt vilken firma det var, men de ska då komma ut med sina resultat. Ja, då kan aktien mycket väl gå upp mycket eller gå ner mycket. Men jag har tagit ett bett här, jag har sizat upp hyfsat stort, 6% än så länge av portföljen, men jag vill bygga position i och med att du har de här fraudulent artiklarna, för det var egentligen Financial Times som kom ut med de här anklagelserna från början, och det är spekulation om att det kan vara short sellers som har varit med och påverkat där, men det är lite foliehatt argument, men jag tycker det är extremt intressant. De har liksom, de har Adyen businessmodellen fast värderas till P20 istället för P100. Sen har de mindre bolag som kunder, men de har också Asien som är en jättestor växande marknad som växer snabbare än resten av marknaden. Så jag tycker det här är jätteintressant till den här värderingen. Jag sticker ut taken och säger att det kommer visa sig att det var mindre irregulariteter i bokföringen. Jag tror inte det här är någon scam på Enron-nivå direkt.
Nej, alltså jag har hört det talas om Wirecard förut. För jag är intresserad av fintech. Inte bara investeringar utan på sidan av också. Och alltså har jag haft det under lupp lite, men det, vad jag förstod så kom det ut det där med att vara lite bokföringsgrejer. Och då brukar man ju känna så här, jag håller mig borta, analysvärdet i det här blir inte så högt för jag kan inte lita på det som står. Plus det kan bli mycket värre, det kan spirala ner. Men om man kan lägga undan det här så kan det ju absolut finnas en uppvärdering här framåt. Och som du säger, P20 finns väl typ inget fintech som värderas P20.
Nej, det är det som är så intressant.
Som är globalt.
Men då ska vi säga också, då har de växt med 40% i snitt per år. Plus konstant marginal på ungefär 24% i EBIT-marginal. Så under lönsamhet, stark lönsamhet, har de växt 40%. Det är galet.
Så det verkar ju extremt, ska man säga. Bra tillfälle att gå in. Absolut, man har lite högre risk.
Det är en risk,
risk-reward. Har det lite högre. Men även om du får en utrensning och tar position nu och säger så här 6% och du säger att du kanske kan gå upp till 10, vi säger där då. Om du säger att du får, ja, det kommer fram lite saker, bra, då kickar man ut de personerna, för det är inte hela bolaget som är sönder.
Exakt.
Och då kan man liksom få ett clean slate till nästa år, du kanske får nedvärdering, då kan du öka igen.
Okay, det är det som är min plan, att kunna
öka. Jag tror ju, det kommer ju inte bli som Exxon, att de går ner eller typ kraschar för att någon har fifflat med bokföringen, för egentligen har de inga pengar.
Nej, det är det, anledningen till att jag vet det är för att de har så många storkunder som de har gått ut med och sagt att de har så stor kunder. Och då hade ju de kunderna bara kommit ut och sagt att det här stämmer inte, det här är en fraud. Men uppenbarligen har de ju, de förser ju kunder med payment processing. Så att det här är ingen scam på det sättet, att det inte finns någon produkt.
Jo, men det är ingen Theranos. Om det är fake fakturor så är det ju egentligen, jag antar att det är mer kostnader. Så nej, kanske bättre marginal.
Jo, det har faktiskt varit, precis. Det är ju
det var kostnadsfakturor och inte utfakturor.
Det vet jag inte, men det har varit spekulerat att marginalen ser nästan för bra ut. För att vi pratar om Square och PayPal till exempel, som hade lägre marginaler. Absolut.
Men jo, men Adyen har ju högre.
Exakt, och Wirecard är mer än Adyen. Så att, jag tycker det är super, det här är faktiskt, jag tycker ett av de mer intressanta casen 2020 för mig nu. För att det är så billigt. Om det visar sig att det bara var en liten del av businessen och bara ett litet misstag från enstaka individer. Så att, ja, nu har jag 6% investerat, fortsätter den falla och köper jag mer. Fortsätt, går den upp och det visar att det inte var fraud, då kanske jag skalar in mig och köper lite dyrare, för att det gör inget om det blir lite dyrare, det är fortfarande så billigt. Så jag tycker det här har potential att vara en jättebra investering.
Ja, tror jag också.
Men ja,
alltså, det är en risk med det. Men ja, du vet som mig, jag måste ju göra en DCF på det.
Ja, men så är det ju. Men det skulle faktiskt vara intressant att se vad det skulle landa i för värdering, och sen är det svårt att ta hänsyn till risken då.
Med, absolut.
Om det skulle visa sig att det faktiskt...
Får ringa den här auditen och höra.
Ja, men jag känner mig trygg med att de redan har gjort 2 separata audits, tror jag det är, och de inte har kommit fram till något.
Men de har gjort interna och externa.
Ja, precis. De har gjort intern själv. Sen har de anlitat, tror jag det var KPMG.
Men då är inte det deras revisor från grunden då?
Nej, jag tror de använder Ernst Young. Så har de anlitat KPMG för en extern audit och en law firm tidigare. Och
de det brukar vara klassiskt, de brukar kombinera så.
Ja, och då hittade de bara små, alltså väldigt små den där irregulära bokföringen som vi pratade om då, väldigt liten del. Och sen nu har de en jättestor audit som då ska komma ut nu i januari. Och jag tror jag såg en nyhet i helgen faktiskt som pratade om att de än så länge inte har hittat någon. Och därför...
Om de inte är klar får de inte säga något.
Nej, men de sa så här, so far we haven't found anything, i princip.
Men so far we can't say anything either.
Nej, men det var vad jag...
Det är lite som en polisutredning. Alltså,
ja, så här.
Man bara, förundersökningen är inte klar, men vi säger det här. Man bara, nej, det får ni inte.
Ja, jag vet inte, det var det jag läste faktiskt.
Men, det tror jag faktiskt inte de får säga.
Jag vet inte. Men superintressant. Alltså det kan bli en dundercase. För att det här är liksom en riktig kompa.
Du har ju en chans på uppvärdering på minst, alltså typ P40 om det är P12 eller tillväxt på 40.
Ja, det är där jag lägger på P48 förut. Ja,
men det ser bra ut. Så vi får hoppas det går framåt då. Ja, jag tänkte prata lite om IPO-klimatet. Det har ju kommit igång igen. Även om det inte har varit dött någon gång, men...
Men så ärligt att säga, jag har inte... Jag är dålig på det där, jag följer inte det. Men det är sällan.
Ja, det är egentligen två stycken nu som har fångat mina ögon egentligen, som jag har ansökt att teckna en. Fick inte och kommer ansöka en annan, för det är bara house.
Men det är det som är lite som tråkigt när det är så håsigt att man får ju knappt något.
Nej,
när det väl är så hett.
Men det är ju paradoxen. Alltså du vill att det ska vara håsigt.
Ja.
Så att
men då får du inget.
När du får så ska du vara upp.
Och när du ofta får mycket, då är det skiten.
Ja, så här, istället så får du den grejen. Så bara, du får tilldelningen. Så bara, fuck it.
Ja, men man får tilldelningen om man inte vill ha den.
Ja, exakt. Ja. Men, och det är där paradoxen är. Och det är ju typ så här, jättemånga som blir sura och ser inte det sambandet. Mm. Vilket jag tycker är så här, okej, det är reptilhjärnan som säger att du inte vann pengar när alla andra fick lätt förtjänta pengar.
Ja,
själv är.
Nej, det är inte lätt det där IPO-spelet.
Nej, men grejen är att...
Nu tar ju mycket risker, för att grejen är när det är hett. Ja. Det många gör då är ju överteckna på flera depåer.
No shit.
Ja, och då om du gör...
Undertecknade gör ju det.
Ja, precis. Och när man då gör en fel bedömning och det kanske inte är så hett som man trodde, ja, då kan man ju bli bränd om man får full tilldelning på alla då.
Jag blev ju bränd på Amido.
Ja, den ja. Den...
Den gick ner typ så här 25%.
Ja, fick du mycket tilldelning också?
Ja, jag fick full på det. Men jag har ett Nordnet-konto som jag kör lite med farsan och ser så. Men, och det är egentligen bara det här kontot försökte jag täcka Odifarma.
Mm. Vad är det för bolag då?
Det är ett cannabisbolag.
Jaha, okej. Okay.
Och det var därför jag blev inte intresserad. Mm. Jag tror den övertecknades 500%.
Oj, och du fick den?
Nej, jag fick inte, såklart.
Och hur mycket gick det? Eller den
har inte noterats än. Den kommer komma ut i slutet av januari.
Kommer du följa den, tror jag?
Jag kommer följa den, men jag tycker den är mindre intressant än vad Sten och Kaj var när de kom in.
Mm.
För att Odifarma är ett bolag som noteras i Sverige.
Mm.
De tar in cannabis från Afaria i Kanada.
Ja.
Och de ska sälja den medicinska cannabisen i Polen. Så, okay. det är så här, det är extremt många delar att hålla koll på. Mm. Och jag förstår varför de kom till Sverige. Så man Stenocare så vill man ju också vara på samma marknad, alltså First North.
Mm.
Så jag förstår absolut att de vill vara där. För uppenbarligen våra...
Men det blir en disconnect, absolut. När de ska sälja i Polen, ta in från Kanada.
Ja, och sen när jag läste lite mer, det var någonting med Schweiz och subsidiaries liksom fram och tillbaka, så det verkar väldigt krångligt. Bara på ren cannabis hos vad jag ville teckna. Men och det var en jätteliten del som gick ut till allmänheten, om man säger så.
Men det är inget du känner du skulle vilja ta en position i, även om det stiger på...
Nej, jag har inte gjort någon värdering alls över det. Egentligen titta på
det. Eller en hås bara.
Mm. Det var bara i ren... IPO-hysteri på en squeezad emission.
Ja, men egentligen. Det är så man gör. Man försöker hitta heta objekt och det man
så
tror.
Så det hade ju varit tecknat sälj för mig alla gånger.
Ja.
Nu ska det bli kul att se alla andra hur de lyckas med den här då.
Mm.
Men annars har vi en till introduktion som jag tycker, alltså jag tycker den säger lite om vår samtid just nu. Jag tycker den prickar väldigt många prickar här. Jag bara rabblar. GV med.
Ja, det är så mycket.
Det är en vegansk produkt, glutenfri.
Oj.
Och ska vara tecknad som en, ska vi säga, en hälsosam produkt.
Okej.
Så i princip...
Är Greta någon poster child för det här också?
Ja, det skulle kunna vara. I princip så är det en juice producerad på typ potatis. Så att den är helt gluten och allting sånt där.
Det här låter ju som typ Pekkas naturodling.
Exakt.
Det här låter ju helt värdelöst.
Och det heter Veg of Lund.
Veg of Lund?
Ja.
Så det är gjort från några nissar i Lund?
Yes. Och det var någon annan som gick in och kollade på deras produkter och såg hur det var. Alltså, det var ju mer socker i vad det här än var typ i Nocco. Så det är bara så här, absolut, det är absolut, du är redo på GV, du rider
jo,
på
men
veganer.
Det där är
en
dålig jämförelse. Alltså, Nocco är ju typ bara cancerämnen. Men typ, jo, absolut. Det är typ bara en burk med cancer.
Om du ska se på en juice och bara säga att den är bättre än en juice, så var det fortfarande jäkligt högt socker per 100 gram.
Det är säkert bättre med en morotsjuice liksom.
Ja, så att,
men vad fan vill dricka potatis?
Jag vet inte.
Det låter som världens sämsta affärsidé.
Ja, men jag vet inte. Jag ska teckna den och se om man får med GV.
Men vadå, på riktigt? Har du tecknat det här? Det låter som världen. Jag tycker GV måste ju... Jag vet att man kan göra hembränt på potatis. Jag tror han måste ha typ förväxlat.
Han bara, nej!
Han bara, hembränt dryck, han bara,
men det är där du gör vodka på ju.
Va?
Du gör ju vodka.
Ja, men det var det jag menade, hembränt. Ja. Typ, ja. Fan, vad tror du hembränt är? Det är ju typ vodka, fulvodka.
Ja, ja, det är...
Men det är det jag menar. Att, jag tror ju, GV har ju suttit där hemma och läst bara en dryck på potatis. Han har ju trott att det är någon spritbolag. Han bara,
Vegoff Lund, den kommer, nu kör vi vodka i Lund.
Ja, exakt. Ja, vad fan. Det här låter ju helt värdelöst.
Ja, men den, jag tror faktiskt den kommer övertecknas sjukt mycket.
Alltså, det skulle inte förvåna mig. För det här är ju typ en Beyond Meat med uppbackad av GV, men det låter ändå helt, produkten låter helt värdelöst tycker jag.
Ja, den låter dum i huvudet.
Ja, men det är kul, vi får se.
Så här, för att, jag har redan pratat med Axel Pappa som brukar inlägga om varje IPO som är intressant. Och,
ja, de rekommenderar vi.
Han rekommenderar och det är bara på hos. Och egentligen han gav lite insight att det inlägget har fått extremt mycket tittare eller mycket views på det.
Ja, det kan jag tänka mig.
Så jag tror det kommer bli håsat bara att folk vill ha det. Och faktiskt någonting som har sökt på min blogg, vilket jag fattar inte om att gå in på min blogg och söker på det, men veganska investeringar.
Mm-hmm. Ja, de tycker väl du ser ut som en soyboy.
Ja, exakt. Jag bara,
de där varmarna, den här killen måste ju ha mycket östrogen.
Oj. Ja, med tanke på att jag är allergisk mot soja. Protein. Det är så jävla illa. Jag är ju typ alla veganers mardröm. Allergisk mot äpple, päron, kärnfrukter. Allergisk mot nötter.
Du äter bara kött.
Och allergisk mot proteinsoja. Så det är så här, allting de ska servera för att göra ett substitut för den där jäkla köttbiten. Jag bara, allergisk.
Är det inga vegan tjejer för dig?
Det är bara halloumi som funkar. Det är deras sortiment som man bara, okej.
Ja, för sig. Alla veganer äter halloumi. Så det funkar ju.
Ja, veganer äter halloumi.
Nej, vad dum jag är. Vegetarianer. Ja. Vad fan äter vi? Man får inte äta någonting.
Obolakt och vegetarianer. Jag sa fel om det här på Twitter. Akta dig.
Okay. Oh, shit.
Vi kommer få Twitter-storm.
Jag tror inte vi har så mycket veganlyssnare. Faktiskt.
Va?
Nej, de är säkert sura så länge.
Ja. Så det, men det är lite IPO-klimatet. Jag tycker det säger väldigt mycket om vad vi ligger just nu.
Mm.
Och jag tycker det kanske speglar lite hur det har gått på marknaden de senaste 13 dagarna i 2018 eller 2020.
Precis, det brukar korrelera med hetbörs och hur detraktad IPOs
är. Ja, alltså. Min portfölj har gått för bra. Jag börjar känna sig, när kommer kraschen?
Ja, alltså det är helt onödigt att kommentera för kort tid, men jag är typ upp så här 3% redan.
Ja, men jag är upp också så här 3, jag tror upp 4% i dagens uppgång, vilket är alldeles mycket.
Ja, och typ som sagt Tesla bara går helt galet och jag faktiskt, det är helt konstigt. Jag är lugnare när börsen går ner. Då känner jag mig trygg för jag kan köpa grejer och när börsen går upp är jag nervös för jag känner så här, fan, vad är det jag måste
säga? Hörren blir bara högre och högre.
Ja, för det jag brukar göra, jag ser liksom börsen lite som en dans på något sätt. När
och du är så dålig på dansa.
Ja, jag har ingen taktkänsla. Uppenbarligen inte. Men det bara säljer i helt fel lägen. Men trampa på folk på tårna och grejer. Men det jag försöker göra är att när börsen är billig försöker jag ligga kanske 120-130% investerad med hjälp av superlånet och diverse krediter och bara liksom utnyttja maximalt med likvider och som sagt även belåning då och hävstång när det är attraktivt. Sen när jag bedömer att det är dyrare som det är nu, då försöker jag bygga kassa så jag kanske går från 130% investerat till 80% eller 70%. Och nu är det ett sånt tillfälle där jag känner att jag vill ta hem lite för att det är inte orimliga värderingar, speciellt inte om man tänker på ränteläget. Men det är många, en hel del bolag som är orimligt värderade. Men det är också många out of favor stocks som fortfarande är inte alls farligt värderade. Så det är svårt att sälja av också, beroende på vad man har i portföljen. Man har ju som sagt, Tesla var ju lätt att ta det beslutet. Jag har Facebook som har gått väldigt bra också.
Jag vet inte, jag har ju faktiskt inga att sälja.
Nej, men du har inte heller såna där riktiga. Det var ju några som visst de är...
Värderingar sticker iväg, absolut. Ja. Det är ju också för att man inte fått se nästa kvartal. Typ så egentligen.
Jo, precis. Det blir intressant. Q4 blir intressant med de här värderingarna.
Det kommer bli extremt intressant. Om någon tar ner dem eller tar upp dem.
Ja, det blir superintressant. Men på tal om IPO då, om vi fortsätter på det spåret, så vill jag faktiskt prata om en IPO som du snackade om förut, som du också försökte teckna, och jag tror inte du fick någon tilldelning medan jag fick tilldelning då, när den här kom ut på börsen, och du var ganska positivt inställd till det här bolaget och jag med, men det vi pratar om är Mentis, och de hade en börsnoteringskurs på 49.
Jag kan säga att jag inte så intresserad längre.
Nej, jag kan förstå det. Men egentligen för mig har ingenting skett fundamentalt i bolaget. Det enda som har skett är förtroendet för ledningen. Och Visst, då kan man säga att du har väl något fundamentalt skett. Men jag skulle säga att det är det enda som har skett. För att i princip, om du tänker i det här året som ett mellanår med, utan tillväxt, fast de sa att de ska växa 30-40%, då kan man bara se det som en förskjutning av deras mål. Men nu är det svårt att lita på de här 30-40% i och med att de har sagt det. Men om man bortser från vad de säger och vad man tror och hur mycket man tror på dem, och egentligen kolla på den faktiska faktan, och det är att de är i princip flygsimulatorer fast för kirurger. Och de fokuserade på endovaskulära ingrepp, som är då att man går genom ett blodkärl för att ta sig till hjärtat eller hjärnan.
För att göra operationer.
Precis. Och de här gör simulatorer för det, för att du ska i princip, precis som en pilot, ska testa göra det några gånger innan du gör det när det faktiskt betyder någonting. Mm. Och minska andelen fel och komplikationer.
Och inte behöva göra det på ett kadaver.
Exakt. Och det här gör man då genom att simulera. Med dator och olika props, eller vad man ska säga. Och det här är, för mig är det uppenbart att det här kommer växa. Kollar man prospektet får det jättebra också insyn i marknadsposition. Så för Mentis är marknadsledande på just endovaskulära ingrepp. Och om man lyssnar på Pat Dorsey som pratar om Moat, så är nischen Moat. Och Mentis är nischade. Det är de enda som håller på med de här typen av kirurgsimuleringar eller läkarutbildningssimuleringarna som fokuserar på bara endovaskulära ingrepp. Och då bör man kanske tycka att de borde vara bäst på det. Och det är det man ser också. Om man läser prospektet tycker man får ganska bra överblick över det. De är marknadsledande när det kommer till det. Sen kanske det visar sig att det kanske inte är så längre då. Men anledningen till varför, jag vet att Carl Armfelt pratade om det nyligen också. Jag kommenterade för de Corny Teknik äger Mentis. Det är väldigt beroende. De har låg omsättning idag. Det är ett litet bolag. De är väldigt beroende av att få kunder och enstaka ordrar. Mm. Många ordrar har skjutits till 2020. Räknar du de ordrar de säger som har skjutits fram till 2020, så även då var tillväxten inte tillräckligt bra. Men mycket kan hända och det kan vara slagit från år till år, kvartal till kvartal. Men om man bara tar ett längre perspektiv på det här, 5 år, så finns det egentligen ingen anledning till att bolaget inte ska stå mycket högre om de inte tappar massa marknadsandelar. Så det är egentligen det är den frågan man får ställa sig själv. Och nu är de nere på IPO-pris i princip igen.
Jo, men problemet är att jag tyckte det var relativt dyrt att komma in, vad jag kom in på.
Mm.
För det är inte liksom, det är inte P15. Det är ju P28 eller sånt där, 25.
Nej, mer så. Men kollar du price per sales till exempel, är det fortfarande betalt mycket billigare än typ motsvarande konkurrenter, Surgical Science till exempel.
Jo, fast de har ändå bevisat att de levererar.
Absolut.
Problemet är för mig är att man kommer in, men tills jag tyckte att det var relativt billigt värderat med de förväntningar de satte, att de satte 30-40% i tillväxt. Absolut, då var det relativt bra värderat. Peggen var inte liksom superhög heller. Men problemet är ju att man kommer in och lovar det och det har gått ett helt år och man kan inte leverera på det. Då är det så här, vilken visibilitet har de här ledningen framåt? Och det känns som att det är mycket lovande för galleriet för att få en bra IPO.
Mm. Ja, det är ju kast att alltså inte ens kunna leverera i början av, alltså efter man gjort en IPO är det viktigt att i alla fall kunna leverera de första kvartalen.
Jo, det var ju samma sak med Technion när de kom in. De första rapporten var ju typ negativ tillväxt. Man var fan på med.
Men jag kan köpa att det är svårt med visibiliteten för ett sånt här bolag.
Fast man har ådrar.
Ja, men det är ju att ådrar också har skjutits upp. Jo, alltså upphandlingar tar längre tid ibland än vad de,
jo,
det
absolut,
är vad de säger.
Absolut, men alla kan ju inte göra det. 30-40%, det kan ju inte vara att en kund skjuter upp ådern.
Men de har en omsättning på typ 150 miljoner eller något sånt där.
Okej, ja men absolut.
Alltså enstaka ådrar kan göra mycket för de här. Men absolut, det är ju jättedåligt. Det är under all kritik.
Ja, men de borde ju få mer tillväxt bara i sina befintliga kunder.
Mm.
Och de har noll tillväxt.
Ja, precis. Och då är frågan, är det här ett mellanår och att du bara ska förskjuta det de sa?
Jo, fast även om det skulle vara ett mellanår så är det ju ingen tillväxt ens i befintliga kunder, vilket är helt horribelt för en sån här produkt som man säger det finns så mycket mer av det här att exponera sig mot och det är så mycket värde i det och så vidare och så vidare.
Mm.
Och om man inte ens är värdet när man introducerar sig och man typ lovar 30-40%. Alltså, det handlar inte bara om att tappa förtroendet för den här ledningen. Nej. Det handlar mer om att är de ens inkompetenta? Blir jag.
Mm.
Alltså det går ju ända till den.
Ja, precis, nivån. För jag tror inte heller att det här är någon medveten scam. Och de har också, det var en del från ordförande var i insiderhandel. Så det hade ju varit kanske konstigt om de bara ljög rakt upp och ner. Men det kan faktiskt vara inkompetens då.
Mm.
Och att de bara inte har koll på marknaden.
Och då blir jag ännu mer rätt.
Ja, ja, absolut. Inkompetens eller korruption eller vad man ska säga. Det är inget av dem är bra. Men jag tror bara på att den här trenden är rätt ny inom, alltså att simulera ingrepp är fortfarande ändå ganska mycket i sin linda, skulle jag säga. Hyfsat. Och
det är absolut en konservativ bransch, håller jag med om, läkemedel och
läkemedel och det här är en ny gren inom läkemedel, ska man säga. Simuleringar. Och därför tror jag att det kan vara svårt, jag förstår att det är svårt för dem att förutse. För att det är inte en mogen bransch på det sättet, där det är jättestabila kanske intäkter och det är väldigt säsongsbaserat och hela den biten. Så det, jag vet inte.
Det, ja, i regel tycker jag inte borde vara säsongsbaserat.
Nej, men inte, ja, fel ordval. Ja. Inte säsong så, utan det är väldigt, vad ska man säga, slaget mellan, ja, perioder.
Absolut, för
det är svårt att förutse.
Ordermässigt, ja. För det är ju oftast offentliga upphandlingar och de kommer med ett visst, vad ska man säga, ett visst mönster och så vidare och så vidare. Men vad jag förstod, när de kom in, då var alla deras kunder, var de universitetssjukhus eller var de, för att de sa att de hade en kundgrupp och så skulle de gå över till den andra kundgruppen också. Men det har ju inte hänt heller. Så det är mycket som lovas i det här prospektet. Och alla som vill liksom intressera mig, jag tycker ni ska läsa prospektet. Och,
ja, det var ett bra prospekt.
Ja, och läsa prospektet och kolla mot vad de har levererat. För det tycker jag överensstämmer verkligen inte.
Nej,
och då blir det så här, då blir det, är de inkompetenta eller har de lovat för mycket? Båda är för mig typ så här, okej, ni måste bevisa mer.
Och hela kärnfrågan är egentligen det. Kärnfrågan är, hade de bara fel i sin timing? Och att det de lovar kommer senare? Eller är det bara att det de lovar aldrig kommer infalla? Ja, det vet man inte. Men kollar man bara då, om man försöker hålla det kyligt huvud och säga, jag tror på att de har en tech-fördel, om man ska säga. Att de har en teknisk, vad ska man säga?
Ja, en USP.
Ja, precis. De har helt enkelt ett teknikförsprång, var det jag skulle säga. Om man då tror att de har ett teknikförsprång och marknaden kommer växa, för endovaskulära ingrepp växer, simulering, marknaden växer, och de är ledande, då är det nästan svårt att se hur de inte skulle kunna växa.
Nej, absolut.
Ja, för men, de har ju
jag tycker,
bra
jag tycker
produkt.
Värderingen är för hög nu. Med att ha tappat förtroende eller ha en inkompetens ledning och ingen tillväxt. Då tycker jag värderingen är för hög. Om det ligger över 30.
Ja, 30. Men du kan inte extrapolera 0% tillväxt. Inte det
nej, nej, men det säger jag inte heller att du kan extrapolera. Nej. Men jag vill inte betala för det. Om
innan du ser en...
Om du får en tillväxt på 10.
Nej, precis. Du vill se en antydan först på att de kan växa.
Ja, en antydan på att de faktiskt säger det de säger kan man faktiskt lita på. Eller på något sätt se att de jobbar mot det. Ja. För just nu så ser jag inte alls. Liksom...
Jag hör vad du säger. Jag har ju köpt den lite på att egentligen på att jag tror på teknikförsprånget. Jag tror att de har en bra produkt och då förstår jag inte varför den inte skulle sälja.
Nej, absolut.
Så men... det är bara typ en bara ren sunt förnuft tycker jag det borde vara.
Ja,
så.
Men mitt problem bara är då i så fall, okej, du har ingen tillväxt som visar att det finns efterfrågan på produkten. Du har en kundgrupp som handlar den. Jag kan inte utvärdera deras produkt även om den var framför mig.
Precis.
Jag kan bara säga att den är väldigt cool och förstå värdet av den. Men jag kan inte förstå att den är bäst i hela världen och hur lätt det är att komma in och göra någonting samma sak.
Där har du en poäng.
Därför blir det två saker. Den är inte bekräftad att marknaden finns en efterfrågan. Och att anta att teknikhöjden är så hög att ingen annan kan komma in och konkurrera. Fast du sa bara att de har 150 miljoner intäkter bara, för det är inte mycket alls heller.
Nej, men det är ju som sagt i sin linda. Men,
det är i sin linda. Då blir det så här, okej, om på det sättet vill jag ha en lägre värdering på grund av styrledning, inkompetent eller ljög. Båda är riktigt illa.
Exakt.
Dålig efterfrågan verkar det som. Även om ordrarna står kvar. Ja, men ingen bevisad.
Ja, ingen bevisad, exakt.
Och då... teknikhöjden för mig, den där att den kan bekräftas av efterfrågan.
Ja, det tycker jag, det är kärnan i ditt argument och motargumentet. Det är det bästa argumentet du har. Och det håller jag till 100% med om. Och det är att marknaden bekräftar inte det här.
Nej.
Då får man själv härleda det här genom att titta på situationen och avgöra. Och då har du en poäng att du och jag är inte de som är bäst på att avgöra det här.
Nej.
Jag vet väl inte hur den bästa kirurgisimulatorn för endovaskulära ingrepp ser ut. Och...
Så alla läkare, hör av er till kontaktet.
Ja, men verkligen. Om det är någon som har erfarenhet av Mentis simulatorer, hör gärna av er. Men det är 100% ditt starkaste argument här. Att jag kan inte avgöra det här. Och då går jag på vad marknadsresearch säger från Gartner och till exempel diverse. De är inte heller ofta
proffs. Nej. Jag hoppas att du går på liksom vad någon annan...
Är det inte min egna uppfattning?
Men alltså vad någon som är lite mer oberoende av att det som står i deras prospekt. Bara, vi är marknadsledare. Bara, det skriver nog alla.
Exakt. Och det är ännu en bra poäng. Så att, absolut. Marknaden har bolaget har inte visat att det här stämmer. Sen har de historisk tillväxt.
Men den är inte heller 30-40%.
Nej, exakt. Och det är också
det som säger, det är från ännu mindre tal, vi icke bekräftar det ännu mer.
Precis, det är så här, de har inte lyckats växa 30% från mindre siffror. Varför skulle de göra det nu? Och det är för att de menar på att det tar fart nu. Och de ska expandera. Ja, men det är som du säger, det finns mycket frågetecken. Och det finns faktiskt en anledning till att vara
skeptisk. Ja, men den säljchefen vill man ju prata om. Varför tror du att det ska gå 30% nu?
Ja. Ah, nej, det som du säger, det är
väldigt dålig visibilitet och känsla i marknaden.
Ja, men vilket jag tror också det är. Ja. Så jag tror det är en svår marknad.
Vilket är det lägsta, hoppas på att de är inkompetenta.
Ja, ja, eller slash en svår marknad. Så även hur vissa marknader är bara jättesvåra att förstå. Ja. Hur kompetent den kanske är.
Absolut.
Men det är absolut, och det är jättesvårt att ta ett investeringsbeslut på det här. Vi får se hur det här urartar sig. Det är en väldigt liten position för mig nu. I och med att det är så mycket osäkerheter.
Mm.
Så jag tog en liten, vad ska man säga, det är inte en bevakningsposition direkt, men det är 1% av portföljen.
Mm.
Jag vet inte vad man ska kalla det. Det är en väldigt liten position för mig.
Ja, för dig. Ja. För mig då. Som sprider ut med ännu mer.
Ja, precis.
Ja. Den positionen är 1,5%.
Ja, exakt.
Så det är bara Deadpool, det är okej.
Ja, precis. Så. Ja, det här är lite Deadpool för mig.
Ja, det är lite Deadpool över det.
Mm. Ja, men jag hade faktiskt inga fler nyheter idag.
Inte jag heller.
Nej.
Och Twitterfrågor har vi hoppat över i och med att vi vill ha lite vila.
Mm.
Det hamnar, och det föll bort lite.
Ja, och våra avsnitt blir ändå långa som de är.
Ja, det är några som har sagt att det är bra att vi tajtar till det.
Ja.
Va?
Ni får höra av er om ni verkligen gillar våra Twitterfrågor.
Det är några som beklagar att de inte är 3 timmar igen.
Ja.
Man bara, vi vill inte sitta på så länge heller.
Du kan inte göra alla nöjda.
Nej, vi kan inte sitta så länge heller. Vi har några jobb att fixa också, några bolag att lösa.
Precis. Men som sagt, gör er en egen analys. Inget av det här vi har sagt är några rekommendationer. Det är våra tankar och idéer.
Yes, så allting vi säger är ju vad vi tycker och tänker och så vidare. Ingenting vad ni ska ta action på, utan ni ska ha det som inspiration till titta på det själv.
Ja, och kom ihåg att använda världens bästa finansiella tjänst, eller tjänst period, börsdata.
Exakt, en tjänst som faktiskt tjänar pengar istället för att kosta er bara pengar.
Time is money, som sagt.
Exakt, och det sparar börsdata och gör det snabbare.
Och jag säger som Gordon Gekko sa i Wall Street 2, för i Wall Street 1 sa han
greed is good.
Nej, alltså information is the greatest commodity, tror jag.
Okay.
Mm. Men i Wall Street 2 säger han time is the greatest commodity.
Säger han det? Commodity? Jag tror han sa asset.
Ja, någonting sånt.
Nej.
Det var inte ett rakt av citat där.
Nej, vi kör inga rakt av citat där.
Nej, men jag håller med i alla fall det han försökte säga, Gordon Gekko, var exakt nu hur han svarade. Men tid är den bästa resursen. Dyrbaraste resursen.
Det är det. Det är någonting vi aldrig kan få tillbaka.
Ja, så börsdata sparar dig mycket tid.
Exakt. Och ni hittar såklart podden på @GameOfStocks på Twitter. Och mig, Investacus, hittar ni på @Investacus på Twitter.
Och jag är värdeinvesteraren på Twitter, @värdeinvestera.
Yes, och såklart hittar ni våra poddavsnitt med pdf-er till, liksom inkluderade i avsnitten på www.GameOfStocks.nu. Och det var egentligen allt för denna vecka.
Må avkastningen vara med er.